Jag har här framme på under pausen haft en spännande diskussion om detta med andebedömningens gåva. Och om det ska tillåtas mig att göra någon sorts liten sammanfattning av vad vi har sagt här framme, så är det detta att det jag har talat om förra timmen, det är andebedömning i dess enklaste form. Och det är en andebedömning där man inte alltid kan direkt säga var gränsen går mellan ögats vittnesbörd och andens inre vittnesbörd. För man kan träna upp också sin iakttagelseförmåga. Så har vi talat om att det finns människor som istället får kanske ofta väldigt personligt utformade nådegåvor av andebedömning, som kan så att säga fungera på ett annat sätt. Någon talade om att det finns människor som i visioner ser de andemakter som påverkar en människa, och man kan på det sättet förstå vad som driver honom eller henne. Eller det kan komma som ett kunskapens ord. Eller på annat sätt komma till en i form av uppenbarelse. Vad som är på färd. Geir talade också om att man kan komma i anden, eller anden kan komma över en människa vid speciella tillfällen. Och vi kan ta den texten som han hade framme här. Apostlagärningarna, vad är det, 13. Där vi läser verserna 6-12. Sedan tog de sig tvärs över ön till Paphos, och där träffade de på en judisk trollkarl vid namn Bar Jesus, som påstod sig vara profet. Påstod sig vara profet, ja just det. Där har vi gubbarna igen, ja. Han umgicks hos den romerske ståthållaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord. Men Elymas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade: du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt rättfärdigt, ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga? Nu slår dig Herrens hand. Du ska vara blind en tid och inte se solen. I detsamma föll töcken och mörker över mannen, och han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt, kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Denne Bar Jesus, han fick uppleva detsamma som Paulus själv på väg till Damaskus. Förhoppningsvis med samma slutresultat. Men det är ju intressant, han kallar sig för profet, den här mannen. Och vi får förmoda att han motarbetar Saulus. Inte genom att skramla med dödskallar och ha magiska riter för sig, utan han kanske dyker upp med det mest utstuderat fromma argument. Men så kommer Guds ande över Saulus, Paulus, och han ser vad det är frågan om, och han ser också vad Gud vill göra, och han förmedlar både kunskap och kraft och alltihopa. Och så är den attacken gjord om intet. Det kan mycket väl ha fungerat så att när Saulus, som naturligtvis även normalt var uppfylld av helig ande, när han uppfylldes av helig ande, som det står här, det är ju en paradox för oss, men när den helige ande på det sättet kommer över honom, så vidgas ytterligare hans andliga dimension ut, och han kan ta itu med den här attacken. Så att detta med andebedömning, det är ett stort område. Det kan fungera på många olika sätt. Grunden i det hela är inte att igenkänna demoner, utan grunden är först och främst det som Geir var inne lite på förra timmen, nämligen att igenkänna när Guds ande är på färd. Det är andens inre ja till det anden gör i de andra. Det tror jag är det viktiga. Och det är det vi behöver allihopa. Därför att om du samarbetar i den tjänst här vi förar in i, om du samarbetar med dem som anden säger ja till, så är det inte så förtvivlat intressant att veta varför anden inte säger ja om alla människor. Det blir en affär för dig den dag du ska få ta itu med folks bundenheter och problem, och kanske gå in i ett ledarskap i en församling där det är viktigt att lösa ut människor ur alla möjliga konstiga motiv och drivkrafter i deras liv. Då kanske du behöver veta, vad ska den människan förlösas från? Vad ska den människan förlösas ifrån? Men jag vill lägga dig på hjärtat. Vi kan ha olika erfarenheter av hur det här fungerar. Och vi kan kanske också komma in i ganska olika former av andebedömning. Fäst dig inte allt för mycket vid det jag talat om när det gäller formen för hur det här fungerar. Ta det som en liten uppmuntran, som en tänkbar möjlighet. Men glöm inte, när du är ivrig att undfå nådegåvor, att ta med ett mått av andebedömning i ditt liv. Nu är det så här också, att en vacker dag så blir du bönhörd, eller rättare sagt undan för undan kanske. Du blir bönhörd. Du får en andebedömningens gåva. Och då kommer du till din stora bestörtning att finna att detta är en mycket tung gåva att bära. Jag har träffat människor som, där det vid samtal visat sig att det här är nog en person som har fått andebedömningens nådegåva. Och det är ofta någonting man konstaterar under tårar. Därför att den brukar stå påslagen mer eller mindre jämnt. Det kan komma tillfällen av utvidgad andebedömning, så som vi läste här i Apostlagärningarna 13. Men för många människor som fått en andlig känslighet för vad det är som rör sig, den är ingenting man knäpper på och av, utan den brukar stå på för jämnan. Och det gör att man plötsligt ser varför så lite händer i våra församlingar. Det måste ju finnas en orsak till det, vet ni. Eller rättare sagt, det finns naturligtvis många orsaker. En orsak på många händer. Och plötsligt upptäcker man med stor vånda och smärta hur lite av det som sägs och görs som har den heliga ande till drivfjäder. Det är ingen rolig upptäckt. Det är ingen lätt upptäckt. Det är en upptäckt som skapar till en början kanske mycket förvirring. Därför att man känner att vad ska jag med all den här kunskapen till? Är det Guds sätt att leda mig bort ifrån den här församlingen? Man blir utsatt för en massa frestelser. Frestelsen att förakta människor. Och därför så måste man också ha klart för sig att när Herren ger dig en växande gåva av andebedömning, så måste du hålla Herren hårt i handen för att inte spåra ur. Jag tror grundprincipen, vi kan ha olika uppfattningar om det, men jag tror grundprincipen är detta, att när Herren på det sättet ger dig en andebedömning som nådegåva, det första han förväntar sig av dig är att du ska gå i bön. Den ofta ganska ångestfyllda frågan för människor som upptäcker att de håller på att komma in i en sån här funktion, det brukar vara den här: Jag känner så mycket i gudstjänsterna som är fel. Ska jag ställa mig upp och säga det? Ofta nog tror man att det här är en profetians gåva. Och jag är olydig mot Gud om jag inte säger ifrån. Men jag tror att grundregeln är den. Någon, eller rättare sagt några, måste vara i bön för församlingar, för bönegrupper, för sammanhang som man står i. Och istället för att bara bedja glättade verksamhetsböner, typ Herre håll söndagsskolan igång, och låt oss få den väckelse vi så länge har ropat efter, underförstått varför har vi inte fått den redan, så måste vi ha klart för oss, Herren vill allt det här ännu mycket mer än vi. Men Herren vill få peka på missförhållanden som gör att han inte kan handla. Och så måste någon bära fram dem i bön inför Gud. Under stor vånda och smärta. Men han måste börja lätta på dimmorna. För några som han kan lita på. Och som kan bära fram det. Detta är en viktig bit av andebedömningens nådegåva. Och då har vi vuxit ut lite grann ur det här, vad ska vi säga, första lilla stadiet. Att du behöver ha ett mått av andebedömning i ditt liv för att veta vilka du kan betro dig åt och vilka du inte kan betro dig åt i den tjänst som Herren ställer i. Utan nu börjar du istället att axla ett ansvar i kraft av den funktion som finns i ditt liv. Du går in så att säga i en tjänst som är avsedd för den församling där du står. Och det är i första hand en bönetjänst. Därmed inte sagt att inte Herren kan använda dig till att också tala ut inför människor vad du förnimmer. Men jag tror att det lättaste att komma in i en sådan tjänst till att tala ut inför människor, det är att verkligen komma på knä i bön inför Gud. Därför du förstår, det är hårfina skillnader många gånger som går mellan att tala ut vad man fått veta till följd av andebedömning. Det är en hårfin skillnad mellan det och kritik. Det ena föder gott resultat, det andra dåligt. Men om du börjar med att identifiera dig med de människor som du skall, som du får kunskap om. Därför du får gå på knä inför Gud och bekänna deras synd som det var din egen. Du får vikariera för dem i bön inför Gud. När du har gjort det och det verkligen fått så att säga prägla ditt liv och du har fått axla bördor, då står du i den positionen att du också kan börja tala med människor så som Herren leder dig. Också detta är en tjänst som man många gånger växer in i. Jag vill uppmuntra var och en som med plågsam tydlighet tycker sig se så mycket bakom kulisserna till andevärlden så att säga. I olika fromma sammanhang. Pröva om inte detta är någonting som ska vara grundvalen för en bönetjänst. Som Herren sedan kan utveckla till någonting som kan också komma församlingen till godo på det mänskliga planet. Jag måste också be att få avsluta det här mycket rapsodiska genomgåendet av andebedömningens gåva med en liten lustig vision som jag själv har haft när det gäller detta med andebedömning. Och det började sig som så att jag träffade en man som var företagskonsult. Och vi satt och pratade. Och han berättade om sitt jobb. För du vet, när en firma börjar gå knackigt, så ringer man numera efter en företagskonsult. Och då kommer en kille som måste vara lite universalbegåvad på alla möjliga olika områden. Han måste vara ekonom. Han bör gärna vara insatt i det ämnesområde som den här firman behandlar. Jag menar, han får inte vara agronom om han ska gå in på ett skeppsvarv och röja upp till exempel, utan han måste veta lite om skeppsbyggnad. Och Dessutom så måste han vara ekonom och veta lite grann om penningflöden och marknadsföring och lånetransaktioner och så kallad skatteplanering och sånt här. Och så måste han dessutom vara psykolog. Kanske mer av den agrara typen, alltså bondpsykolog. Men för när en sån här kille kommer in i ett företag så är företagets problem bara detta, det funkar inte. Var vänlig, gör så det funkar. Och det första som ofta sticker en i ögonen, det är att kamrer Johansson kan inte tala med fröken Svensson i kassan, för de blev osams på en firmafest för 10 år sedan. Och det finns en rad spänningsfyllda relationer på det här stället, och det finns en massa rivalitet i företagsstyrelsen, och verkställande direktören är besviken på styrelseordföranden, och det finns en massa såna här saker. Där måste man gå in och röja upp. Folk måste kunna prata med varandra, folk måste kunna samsas med varandra. Och eventuellt får man omplacera människor som absolut inte kan acceptera vanliga spelregler. Och sen så måste man gå in och granska, vad görs i det här företaget? Varför håller ni på med den här sektorn? Den ger ju ingenting och den är omöjlig att utveckla vidare med era resurser. Lägg ner. Och här har ni ju istället en verksamhet som verkligen ger vinst och utdelning. Varför flyttar ni inte över personalen till det här och så vidare? Och när denne min vän hade talat om allt det här så slog det mig. Det där är ju vad en apostel egentligen skulle göra. Apostlar, det är ju personer som grundar nya församlingar. Men vi läser ju också på många ställen i Nya Testamentet om hur apostlarna försökte eller besökte församlingar som redan fungerade. För att på olika sätt upprätta dem när saker och ting hade liksom kört fast. Ordet församlingskonsult kom för mig. och där, det tycker jag är en så spännande historia. Därför att det här är ju en bit i församlingsväsendet som vi helt har tappat bort. I frikyrkorna så har man tillresande predikanter som kanske kommer över ett veckoslut och håller en möteserie, eller kanske i bästa fall en veckeserie i ett tält på 2-3 veckor. Men det här handlar om någonting annat, nämligen att bjuda in en andeledd person eller en grupp av andeledda personer som kan komplettera varandra med olika tjänster och gåvor, till att liksom granska hela församlingen ifrån en andlig synvinkel. Och där tror jag att tumregeln måste vara detta, att allt som inte sker i kärlek kan lika gärna läggas ner. Och att liksom bara kunna komma in i ett sammanhang, delta i alla gudstjänster, delta i bönegrupper, delta i syföreningen, kanske sitta och göra några små korsstygn i ett hörn. Var med i bibelstudiegrupper, var med i scoutverksamhet, i söndagsskola, och kanske också finnas med och ja, man umgås med människorna i församlingen, inte minst de som på olika sätt står i ledande position. Man besöker dem hemma, man känner lite grann hur de har det, både privat i familjen och kanske deras syn på församlingen och så här. Och så får man gå in och börja lösa upp knutar, själavårda somliga, sätta andra fria till att på nytt söka Herren, men framförallt lägga ner. Det tror jag är det viktiga idag, att lägga ner. Allt sånt här som liksom ändå bara går på rutin eller fungerar vidare därför att man har sett ett behov, men som inte drivs framåt av en överflödande kärlek. Men okej, vi lägger ner. Så får vi tid att umgås med Herren. Och så får man lära människor att umgås med Herren, att vara alena inför Fadern, eller att vara tillsammans inför Gud på ett sätt så att man på nytt blir inspirerad och på nytt får en vision som för en framåt. Man får börja att liksom gå in i bönegrupperna och lite grann undervisa om det här vi hade för någon timme sedan. Man får på olika sätt skära bort alla sådana grenar som inte längre bär frukt. Därför att där livet finns, där spirar genast ut nya grenar som bär frukt, om bara de gamla kommer bort, de som sitter i vägen. I Svenska kyrkan så har vi ju biskopsvisitationer och prostvisitationer. Och det är säkert framsprunget från början ur någonting som fungerar på det här sättet. För att då går ju alltså den visiterande biskopen genom församlingens alla göromål, så att säga. Men det har ju för länge sedan förlorat den andliga dimensionen i sig. Utan en jäktad biskop kommer instörtande och är en vecka i en församling och alla har liksom putsat upp allting så att det inte ska märkas något. Och det gör det ju regel inte heller, utan när biskopen åker därifrån så säger han att allting är mycket bra i denna församling. Och han berömmer dem för alla möjliga fina grejer då i den sista högmässan. Och så vet man det har inte kommit en människa till tro i den här församlingen på de sista 10 åren. Därför att det är inte en andlig bedömning av vad som görs i den här församlingen, av församlingens liv och det som äger rum i de enskilda människornas liv och i församlingens liv som Kristus kropp. Och där tror jag att vi skulle behöva en bön till Herren att han upprättar ett verkligt apostlaämbete igen. Med människor som på detta sättet kan verkligen komma in, inte för att åstadkomma en samfundsrättning i leden, utan för att bedöma vad är det här som är liv och vad är dött. Okej, det som är dött det lägger vi ner. Och det som är liv det satsar vi på. Och om det, ingenting är liv, så jag låt oss vara ärliga och erkänna det och så börja från början igen. Därför att församlingar växer inte efter Volvo-modellen. Att man bara bygger ut och bygger ut och bygger ut. Utan den växer efter vetekornets lag. Då och då måste alltihopa falla jorden och dö för att kunna uppstå och bära ny frukt. Blir det ingen frukt längre, ja men då är det något som måste falla jorden och dö. Och den dödshjälpen, den måste ofta någon komma utifrån och bibringa, därför att det blir så mycket personliga låsningar. Det blir så mycket av svårigheter att avstå från det eller detta. Och en tumregel måste ju till och med bli det här, att om man till exempel kommer in i en församling och säger att ja, det den här kören sysslar med är ju inte lovsång. Det är kanske skönsång. Det kanske allsång, det kanske skrytsång, jag vet inte vad det är, men inte lovsång. Konsekvensen blir då vi lägger ner den här kören. Och du vet, då är det ju inte alla som blir jublande glada och tacksamma. Och kanske framförallt inte körledaren som lagt ner ett besjälat arbete på det här i många år. Men tumregeln måste ju vara att ju större besvikelse och aggression som utlöses när du liksom förmedlar vad som kommer dig för, när du på ett andligt vis bedömer vad som sker i denna kör, ju större aggression, desto riktigare är det antagligen att lägga ner. Därför att den aggressionen är ju uttryck för en prestige. Och om det här är en helt andlig verksamhet, så finns det ingen prestige i den. Men om prestigen har varit en drivfjäder som hållit igång en verksamhet där Guds ande inte längre levererar bränsle till funktionen, då är det helt klart att när du sätter fingret på och säger att det här är bättre, vi lägger ner, och så får vi börja att ombilda denna kör till en grupp av människor som söker Herren i sitt liv. Om det då blir som om du öppnar en bikupa, vet du, då vet du, då har du haft rätt. Och därför är det här med säkerhet inte någon enkel funktion eller någon rolig funktion, utan jag tror att på samma sätt som att vara en företagskonsult är ett mycket tufft arbete. Personer med stor benägenhet för magsår ger sig inte in i en sån bransch. Utan det är ju ofta killar med ganska hårda nypor. Nu gäller det ju inte att ha hårda nypor i det här på vanligt mänskligt vis. Men det här blir ju då en tjänst där det verkligen blåser kring öronen på en. Och jag tycker att vi i sammanhanget gärna kan läsa Hesekiels 3:e kapitel, för att Herren ger där profeten en utrustning för att kunna stå i en kraftfylld andlig tjänst. Och den är viktig att se. Hesekiel 3 kapitel 4 versen. Och han sa till mig: du människobarn, gå bort till Israels hus och tala till dem med mina ord. Ty du blir ju inte sänd till ett folk med obegripligt språk och trög tunga, utan till Israels hus. Det är inte till många slags folk med obegripligt språk och trög tunga vilkas tal du inte förstår. Sannerligen sände jag dig till sådana så skulle de höra på dig. Men Israels hus vill inte höra på dig, ty de vill inte höra på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor. Ja, jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Du ska inte frukta för dem och inte förfäras för dem, då de nu är ett motsträvigt släkt. Det här är inte detsamma som att bli en tuff och okänslig människa. Utan den hårdhet som Gud förmedlar här är en sorts hårdhet som gör det möjligt att utöva en kärlekstjänst. Du kan inte utöva en kärlekstjänst som är frikopplad så att säga ifrån sanningen. Och sanningen är inte alltid välkommen. Det var den inte när Gud skickade ut Hesekiel till att säga sanningen. Det blir den naturligtvis inte heller i ett sånt här sammanhang. En människa som ska utöva en andebedömning som på något sätt riktar sig till människor. Så länge du bara riktar dig till Gud så behöver du kanske inte en hård panna av flinta och diamant. Men när Herren börjar ge dig klartecken till att också din tjänst inbegriper ett direkt tilltal till människor, då behöver du detta som Herren ger Hesekiel här. Och du ska vara klar över att du får det därför att du själv ska kunna fungera i kärlek. Därför du kan inte gå omkring i en församling och peka ut det som inte sker i kärlek, om du inte själv gör det i kärlek. Det kommer mycket snart att erfaras och du kommer mycket snart att bli satt åsido. Men för att du ska kunna på det sättet i kärlek peka ut vad som måste läggas ner därför att det inte längre sker i en överflödande kärlek, då måste du ha en ljusets vapenrustning på dig. Så att du kan lyssna till allas besvikelser och lyssna till allas anklagelser och fånga upp dem för att kanske själavårda de människor som måste igenom det här. Men det påverkar ändå inte dig. Det påverkar ändå inte din bedömning, den som Herren leder dig in i. En sån apostlatjänst, den behöver vi. Jag tycker att den är mycket spännande. Och jag tror att det är för att vi har så att säga lagt ner den som vi har så svårt att komma någon vart med våra församlingar. Och du förstår, i urkyrkan fanns denna apostlatjänst. Men redan i de bibliska böckerna förstår man att den avskaffades mycket hastigt. Därför att i princip var det så här att de första församlingarna som bildades var öppna karismatiska församlingar. Alltså den typ som jag kallar röriga församlingar. Och ganska snart växte det istället fram ett maktfullkomligt ledarskap som skulle så att säga skapa ordning i församlingarna. Och så började man få stagnerade församlingar istället. Och det kringresande ledarskap som fanns kom in i församlingen och sa: ja, men här är ju stagnation på gång. Och då kom man direkt i konfrontation med det framväxande ledarskap som så småningom började kalla sig präster. Och så att säga upphävde sig själv över det allmänna prästadömet, eller vad vi ska kalla det. Och det finns också vittnesbörd i Bibeln om den här motsättningen mellan det bofasta lokala ledarskapet och det kringresande ledarskapet. Vi ska gå till Johannes 3 brev. Där ska vi börja läsa i 5 versen. Kära broder, du visar dig trogen i allt du gör för bröderna fast det kommer från annat håll. De har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt som är Gud värdigt hjälper dem att fortsätta resan. Det är ju för namnets skull som det har gett sig ut, och det tar inte emot någonting av hedningarna. Alltså är det vi som måste sörja för dem så att vi hjälper till att sprida sanningen. Jag har skrivit några rader till din församling, men Diotrefes som söker ta ledningen där vill inte ha med oss att göra. När jag kommer ska jag därför påtala hans handlingssätt, hur skamligt han förtalar oss. Och han nöjer sig inte med det, han vägrar att ta emot bröderna, och då andra vill göra det hindrar han dem och stöter ut dem ur församlingen. Här har du alltså Johannes som representerar ett kringresande ledarskap av apostatyp. Och han säger att i denna församling där Diotrefes håller på att göra sig till pamp, där är kringresande apostlar inte välkomna. Och i praktiken blir det ganska snart så, som man ser här, att för det första så ställer församlingarna inte upp med ekonomiskt underhåll till de här kringresande ledarna och omöjliggjorde därigenom i stor utsträckning deras ledarskap. Och för det andra så tidsbegränsade man deras närvaro i församlingen. De fick vara där i 3 dagar och sen var de tvungna att åka. Och så är det än idag. 3 dagar kan gå an, fredag, lördag, söndag, men inte mer. Och jag tror att när man på det sättet avskaffade balansen mellan ett kringresande ledarskap och ett stationärt ledarskap, så inbjöd man stagnationen. En stagnation som sedan alltid har funnits i Kristi församling, bara avbrutet av korta väckelseperioder, gärna när folk har kastats ut ur sitt gamla samfund och då det bofasta ledarskapet ännu inte varit så utmejslat och så etablerat. Men så fort man fått ett nytt etablissemang så har det hela stannat av. Det är klart vi behöver ett lokalt ledarskap. Men för att det lokala ledarskapet inte ska leda församlingen in i det som är bekvämast för det lokala ledarskapet, nämligen en stagnerad församling som det är ordning i, som man kan planera för, som man har full överblick över, utan att man istället har ett ledarskap som axlar den betydligt tyngre bördan att lotsa framåt en församling där det är öppet både för den helige ande och därigenom mer eller mindre också möjligheter för ondskans andemakter. Och ledarskapet har som sin ställning att hela tiden utvälja det som anden gör och utpeka det som andarna gör. Det är ju alltså en pinsammare och jobbigare form av ledarskap. Men för att den ska behållas så behövs det egentligen ett kringresande ledarskap. Det har vi inte. Därför kan vi bara komma till en viss gräns när det gäller församlingsmognad och församlingstillväxt och nådgåvornas uppträdande i församlingen. Vi behöver ett apostlämbete, och ett sådant apostlämbete måste innefatta väldigt mycket av olika nådgåvor, naturligtvis. Men en grundläggande egenskap just när det gäller ett apostlämbete som går in i församlingar och upprättar församlingar, det måste vara andebedömning. Det behövs kraftgärningar, det behövs vishet, det behövs profetia, det behövs allt möjligt. Men det behövs andebedömning. Och en sådan apostlatjänst behöver inte vara knuten till en person, utan jag tänker mig lika gärna ett team av människor som kompletterar varandra med olika nådegåvor, med olika tjänster, som tillsammans kan gå in i en församling och upprätta den i andens kraft.